varmt välkommen till Maria inspireras av. Jag tycker om att inspirera och ge andra människor möjlighet att utvecklas. Här så bjuder jag in gäster som jag inspireras av och som jag hoppas och tror att du också inspireras av. Vi samtalar om kommunikation, tillgänglighet, ledarskap, idrott och kultur. Tycker du om det här avsnittet och andra saker som jag gör så får du gärna dela, sprida, kommentera så fler får ta del av det. Hej och varmt välkommen till det här avsnittet. Nu sitter jag på ett hotell i Borås och har då fått nys om att en av våra mest kända föreläsare i Sverige inom det här området med ledarskap och andra bitar fanns på plats i Borås. Hörde av mig snabbt och jajamän, han tackade jag för att vara med här. Jag har följt honom några år och är inspirerad verkligen, är detta ordet, av sättet att se på livet och att förhålla sig till olika saker också. Och inte göra så komplicerat, tänker jag också att vi ska prata en del om så. Så jag säger varmt välkommen till Christer Olsson.
Tack så hemskt mycket.
Roligt.
Ja, väldigt roligt och väldigt spännande när det blir så spontant.
Ja, gillar det också. Ja. Och jag är jätteglad att du tackar ja till det här. Mm. Du ska föreläsa lite senare här i Borås.
Ja.
Mm. Då passar jag på att höra av mig till dig.
Ja, en förening som jobbar med människor som är drabbade av cancer ska jag träffa. Också extremt meningsfullt. Och när jag såg vad du gör så gick det ju inte att säga nej.
Nej, fint. Ja,
eller egoistiskt. Känslan av att få betyda någonting för andra. Aristoteles sa det. Undrar om inte den största altruisten egentligen är egoist. Mm. En briljant formulering. Många har försökt att göra sig till ägare av den formuleringen senare, men det var Aristoteles som sa det. Undrar om inte den största... Altruist är ju alltså, för er som lyssnar och inte är nödvändigt, kan alla krångliga ord, oegennyttig. Motsatsen till egoist är ju altruist. Undrar om inte den största altruisten egentligen är egoist, och jag delar verkligen den uppfattningen. Jag har varit i Sydafrika och jobbat på... Jag har en skola i Sydafrika. Och första gången jag åkte dit så kände jag mig som en givare. Men när jag åkte hem därifrån kände jag mig som en futtigtagare. För det jag hade fått tillbaka av alla barnen nere i Sydafrika var så oändligt mycket mer än vad jag hade gett av mitt överflöd dessutom. Så att det är verkligen väldigt givande och motiverande att få försöka bidra till andra människor. Många människor kämpar ju orättvisa liv som inte jag behöver kämpa. Jag har mina bördor att bära, men då kan man försöka hjälpa andra med sina.
Jättefint. Ja, just nu så håller jag på att prata väldigt mycket om det. Vilket värde kan jag ge till andra människor?
Ja.
För att också bli mer medveten om det. Ja. Att ger jag så får jag ju också tillbaka.
Ja,
så att jag håller verkligen med om det. Att det är så. Men de som
står
inte...
i Bibeln. Ja. Den som ger ska det vara givet. Det gamla filosofier.
Ja. Ja. De som inte riktigt känner till det nu då. Vem är Christer?
Ja, det håller jag på att ta reda på fortfarande. Det är en del av att jag är så nyfiken för livet. Mm. Vem är Christer Olsson? Jag tror aldrig jag kommer att få det fulla svaret. Lär känna dig själv, prata folk om, och du måste lära känna dig själv. Försök, brukar jag säga. Vi är så komplexa varelser och varje människa är så unik. Mm. Men till yttre så är jag liksom, jag är fiskarpojk från Öckerö.
Mm.
Kallar mig resande i sunt förnuft. Jag är 68 år gammal. Min bakgrund är liksom, jag är, framförallt är jag far till tre söner, 32, 36, 38 år gammal. Jag är farfar till fem barnbarn.
Ja, härligt.
Ja, det är det. Och jag är nu då, min fru dog i en olycka för 3,5 år sedan. Mina föräldrar dog tidigt också. Min mamma dog 30 år gammal när jag var 4. Min pappa dog för 6 år gammal när jag var 15. Och min fru dog i en olycka för 3,5 år sedan. Men nu har jag träffat en ny kvinna som jag är sambo med, och vi har skaffat en hund, en liten numera 15 veckors cocker spaniel. Så jag har en ny familj på sitt sätt, och livet har liksom tagit en ny vändning i den här liksom dramatiken. Min fru dog i en olycka. Och efter den förtvivlan som naturligtvis uppstår så kommer livet tillbaka om man släpper in det igen, brukar jag säga.
Just det.
Mm. i ett aktivt val man bör göra.
Jag tycker att det är lite roligt att du är från Öckerö, för vi pratade lite till här innan ju, att jag har ju haft andra gäster i min vårdopod från Öckerö med Maria och Peter Andersson. Ja. Väldigt roligt faktiskt.
Ja, de är, jag känner dem inte, men känner ju till dem, det gör man på Öckerö.
Ja.
Jättehärligt, och det är väldigt kul att då få medverka i samma program.
Ja, precis, precis. Ja, det är nära, ska jag säga.
Ja.
De gjorde det väldigt fint.
Ja, förstått det.
Ja, ja.
Jag ska lyssna och titta på det.
Ja. Nu ska du prata och föreläsa i eftermiddag.
Ja.
Och vad handlar det ämnet om nu?
Ja, det är en förening för människor som direkt och indirekt har drabbats av cancer.
Mm.
Och det handlar ju helt enkelt om att förhålla sig. Vi pratar ju väldigt mycket om förändringar i vår tid.
Mm.
Trump ställer till med väldigt mycket för väldigt många. Och då pratar man ju ofta om valda förändringar och icke-valda förändringar.
Mm.
Och då säger man ju liksom att valda förändringar är lätta att hantera, för de har man ju valt.
Mm.
Och det är en lugn. Att till exempel leva i en destruktiv relation, behöva välja att skilja sig, eller behöva välja liksom att göra saker i ett sammanhang med sitt, lämna bort sitt barn för en behandlingstid eller något annat. Det är jättesvåra val, men de är nödvändiga att ta. Mm. Det innebär inte att de är lätta för att de är valda. Och sen har du de icke-valda förändringarna.
Mm.
Vi drabbas av en funktionsvariation, antingen mitt i livet, eller vi får in en människa med funktionsvariationer i familjen genom att vi har fått ett barn.
Mm.
Eller andra situationer som icke-valda. Och det kommer jag att reflektera mycket kring, att vi har ju olika, vi kan aldrig välja vad som händer oss i livet.
Nej, nej.
Men vi kan, bortsett från chock- och traumafasen, välja vår reaktion på det som händer.
Mm. Mm.
Och det, där är jag väldigt stoicismen, liksom det här att acceptera, och Abedissans bön, och det finns många klassiska bilder liksom ge mig kraft att påverka det jag kan och vill påverka.
Mm.
Ge mig tålamod att leva med och acceptera det jag inte kan påverka, och ge mig förstånd att begripa skillnaden. Och det är det här som inte får lov att hända.
Det gör ingenting.
Jag tror apropå
förändringar.
Och händelser som vi inte alltid kan styra. Nu stänger vi av den. Det är inte konstigare än så.
Nej, men jag tänker, för att just nu så, som vi pratar om en förändring, jag tycker det är jätteintressant, för att det har ju det otroliga stora förändringar som sker i omvärlden just nu också, som vi inte kan påverka.
Ja.
Vi kan ju påverka i det lilla, vad vi är så. Men i det stora så sker ju väldigt stora förändringar. Med pandemin, och vi har klimatförändringar, och så Trump som du nämnde. Så mycket sådana stora saker nu som man pratar väldigt mycket om.
Ja.
Till skillnad då från det lilla i förändringarna som alltid sker i livet.
Ja. Ja, själva åldrandet. Jag menar, den här dagen finns bara en dag.
Mm. Mm.
Vi finns bara i den här. Imorgon vaknar vi upp till en ny dag, ett nytt liv. Jag lever ju med principen att leva i dagtäta rum.
Ja.
Jag har haft mentorer hela mitt liv. Och en av de viktigaste mentorerna i mitt liv är Torbjörn Stockfeldt. Han var professor i pedagogisk psykologi. Han gav mig fantastiska verktyg. Och ett av de mest användbara verktygen, särskilt i sådana här tider av stora förändringar eller när man drabbas av någonting som jag gör. Jag är i Oslo, får ett telefonsamtal, liksom, mamma är död.
Och då var din fru.
Det var min fru, ja. Och att då liksom ta en dag i sänder, står det för övrigt också, liksom, blott en dag, ett ögonblick i sänder, liksom, och låt morgondagen bära sina bördor. Jag är uppfödd och uppväxt i söndagsskolan, som du hör. Torbjörn lärde mig att leva i dagtäta rum. Alltså, Christer, du kan lära av igår, men igår är bara ett minne med viss bedräglighet.
Mm.
Du kan och bör planera morgondagen, men morgondagen är bara en fantasi. Den finns inte.
Mm.
Och du är inte ens säker på att den kommer. Du kan bara leva idag. Livet är nu. Och livet är bara dessa dagar.
Mm.
Så han fick mig att fatta idén att när du går och lägger dig på kvällen, då är det som att dö. För när du går och lägger dig och ska sova, då somnar du. Du vet ju faktiskt inte att du ska vakna. Du är väck. timmar är du bara borta. Ja. Och helt plötsligt är klockan någonting.
Ja.
Du vet inte att du ska vakna. Tänk på det när ni ska sova ikväll.
Mm.
Sov gott. Sov gott.
Ja.
Men det är för mig livsrutin. Sen sa han, därför Kristus skulle vara väldigt tacksam varje morgon du vaknar.
Mm.
För då börjar livet om.
Mm.
Livet börjar om varje dag. Varje dag så är det en ny dag, ett nytt liv. Och det innebär att vara tacksam. Och för många säger, ja men jag har inget att vara tacksam för. Nähä. Bara att du kan formulera den tanken.
Just det.
Gör att du ska skämmas röven av det i klartext.
Mm. Mm.
Att jag har inget att vara tacksam för. Den provocerar mig något kopiöst. Mm. Du har själva livet. Mamma lever inte, pappa lever inte, Pio min morbror lever inte, Karina lever inte, och ni har egna erfarenheter allihopa.
Mm.
Att själva livet är så otroligt fascinerande.
Ja.
Att man ska vara så ödmjuk och så tacksam.
Mm.
Sen lever vi det med varierad grad av liksom, som i mitt fall, att dessutom då få vara i den mån jag liksom är mentalt frisk, helt frisk.
Ja.
Är ju helt unikt. Mm. Och att då inte vara tacksam, för att ofta kopplar man det till materialstandard. Ah, då. Jag bor i en liten lägenhet, eller jag har det, eller jag har det, eller jag har ett barn med funktionsvariation, eller jag har det. Ja, men grattis! Och du bor i Sverige, du bor inte i Palestina, du bor inte i Sydafrika eller Ukraina, eller någon annan liksom plats, utan vi har så mycket att vara tacksamma för.
Mm.
Och Torbjörn fick mig verkligen att begripa det, att börja varje dag med liksom, yes, en dag till. Och det gör jag verkligen.
Uh-huh.
För då ställer du in hjärnan på det. Alltså, vet du vad de flesta människors hjärna när de vaknar, när klockan ringer, vet du vad de flesta säger då?
Oj, jag klockan.
Åh nej. Åh nej. Åh nej, inte en dag till. Och så säger jag, men sluta med sådana konsultkommentarer, Christer. Jag säger inte nej till en dag till.
Nej.
Jag säger bara nej för att det är tidigt.
Uh-huh.
Men det vet inte din hjärna.
Nej.
Mm. Den vet bara att livet börjar om och du säger nej.
Mm.
Varje dag livet börjar om säger du nej.
Mm.
Vad är det för liv? Mm. Vad är det för respekt för att få leva?
Mm.
Så många människor hade gett vad som helst för att vakna på morgonen och säga yes en dag till. Men de fick inte det.
Nej.
Tacksamhet för att få en dag till. Där börjar jag varje dag. Och sen fick Tobias mig också att förstå att det är tre faktorer som är basen för lycka.
Mm.
A. Tacksamhet.
Mm.
Att jag säger att lycka är inte en tillfällighet. Lycka är en färdighet som utgår från din och min förmåga att se det vi har och inte det vi inte har.
Nej.
Som är den olyckliga signum. Du går alltid att hitta någon som bor lite fräckare, som har det lite bättre, som inte är drabbad av det du är drabbad av, som inte liksom har fått det här.
Mm.
Se det du har.
Se det jag har.
Mm. Och inte det du inte har.
Nej.
Som är väldigt många fokus.
Mm.
Nu har jag varit i Sydafrika i 6 veckor i en skola där nere, jag berättade innan.
Uh-huh.
Och jag blir så fascinerad, positivt och illa berörd. För när jag är i Sydafrika så träffar jag massor av barn som går 1-2 timmar till skolan.
Mm. Mm.
Och jag har privilegiet att ha en skola där nere. Jag sitter och pratar med barn, jag träffar barn.
Mm.
De har det materialstandardmässigt och också livsomständighetsmässigt fruktansvärt jobbigt.
Mm.
Men de är så lyckliga och de är så glada och de går i skolan och de kämpar och de jobbar. Men de har det jämförelsemässigt väldigt dåligt. Så kom jag hem till Sverige där barn har det fantastiskt bra i de allra flesta sammanhang. Sen finns det barn som drabbas i missbrukarfamiljer och av andra skäl. Välj att förstå vad jag vill peka på. Men så kommer jag hem hit med barn som lever i en unik materialstandard som mår skit.
Mm.
För de har tittat på sociala medier. De har inte ens en kamera där nere eller en telefon. Det drömmer om att få ett jobb så småningom och kunna köpa.
Mm.
Men då sitter vi och tittar på det här jämförelsehelvetet.
Mm.
Och tror att alla andra har så mycket och är så lyckliga. Och så ser vi vad vi inte har. Vi lär oss det redan som barn.
Mm. Mm.
Och det här är ju också medvetet. De här psykologerna och psykiatrin som håller på och jobbar åt de här stora liksom, digitala jättarna.
Mm.
De jobbar ju med att skapa missnöje. Du ska vara missnöjd med nuet, men om du köper den här, då blir du nöjd och lycklig. Alltså det är ju en raffinerad psykologi i det här.
Mm.
Så att det här liksom, det berör mig illa.
Men det handlar ju också om det du säger nu, det här med att få perspektiv också. För jag tänker att det är så viktigt att få perspektiv på om du nu är missnöjd då. Så titta på de här barnen i Sydafrika eller liksom få perspektiv på livet. Då måste du känna tacksamhet.
Ja.
För jag tänker också att jag träffar ju så mycket familjer, till exempel då med barn med olika funktionsnedsättningar. Och det finns ju aldrig någon som är så tacksamma för livet. Nej. Just som de familjerna. Nej. För att det ser ut som det är. Vi lever här och nu, vi har det bra, vi är nöjda för varje dag som går. Otroligt viktigt för alla människor, tänker jag.
Jag har skrivit 6 böcker. Mm. Min första bok heter Vart är du på väg och vill du dit?
Mm.
Och där beskriver jag ett exempel. Jag var uppe i Åre. Och så skulle jag föreläsa för Handelsbanken. Jag sitter på Bagdaden typ nu. En sen vinterdag. Mm. Åresjön ligger kritvitt.
Det var den 5:e årstiden där.
Snön är helt vitt. Solen skiner. Jag satt på balkongen och förberedde mig. Ut kommer en permobil. I den sitter en kille i min dåvarande ålder, typ 50-årsåldern, det här är liksom 15 år sedan. Och han var lam från axlarna och neråt. Han kunde hjälpligt köra med en liten spak, men ibland orkade han inte det heller. Utan då hade han sög och blåste han i 3 små cigarettmunstycken, jag kommer ihåg det så väl. Och så kunde han köra med det. Och så kom han upp och så blev det, vi pratade, vilken fantastisk dag. Och så, här, liksom, så tyckte han, varför åker du inte skidor? Nej, jag ska föreläsa för Handelsbanken här i eftermiddag om en konferens. Jag använder ofta sådana som dig. Liksom, vad föreläser du om? Ja, det är mest ledarskap och personlig utveckling och så. Okej. Och sen, känner du den och känner du den? Så vi börjar prata.
Mm.
Sen säger jag förstår att liksom, ditt tillstånd är liksom, rimligt nytt. Får jag fråga liksom, vad är det som har hänt? Ja, det var en bilolycka. Jag beklagar så hemskt mycket, säger jag. Och sen, det är ingen fara, sa han. Uh-huh. Nej, liksom, det är en inställning jag försöker få fullt friska av. Liksom jag menar verkligen det. Du är lam från axlarna och ner. Mm. Ja, sant. Men du, vad sa du att du hette? Christer. Mm. Ja, Christer, då ska jag lära dig en sak. Så konsult du är. Vad, Christer? Livet sitter i huvudet.
Mm.
Och huvudet har jag kvar.
Mm.
Jag glömmer det aldrig.
Mm.
Och jag har försökt få med honom på scen. För jag sa, det du kan säga...
Jag är jättenyfiken på att få honom som gäst.
Det du kan säga liksom, på 5 minuter kan inte jag förmedla på 5 timmar.
Nej.
Men han vill verkligen inte.
Nej.
Utan han vill vara i sitt privata jag. Och jag har verkligen försökt. Men det, nej. Och jag respekterar det såklart jättemycket. Men jag glömmer det aldrig.
Mm.
Snacka om förmågan att se det jag har och inte det jag inte har.
Mm.
Livet sitter i huvudet och huvudet har jag kvar.
Uh-huh.
Jag glömmer aldrig det när jag drabbas av olika löjliga åkommor som jag privilegierat bara har drabbats av, alla små ryggont och lite vanligt skit som folk åker på längs vägen. Så att se det du har och inte det du inte har. Men det var tacksamhet. Den andra faktorn som Torbjörn lärde mig, det var det här med ensamhet. Han sa att det är det farligaste som finns. Du kommer aldrig att vara en lycklig människa om du känner dig ensam.
Nej.
Och ensam är en känsla.
Uh-huh.
Du kan vara ensam omgiven av människor. Miriam Bryant sjunger det briljant i en av sina texter. Där sjunger hon "So fucking lonely in the crowd". Hon har en förmåga att sätta fingret på saker på ett väldigt bra sätt. Miriam Brilliant brukar jag kalla det.
Vad härligt.
Jag tycker hon är briljant. Ensamhet. Och jag brukar uppmana folk, är du ensam, skaffa en hund. Det går bra med katt, har jag lärt mig att säga. För att tidigare sa jag bara hund, men då fick jag kattmänniskorna på mig och de är inte att leka med.
Jag har 2 katter.
Ja.
Fast jag är ändå lite mer hundmänniska, men jag älskar mina katter.
Jag fick ju långa mejl, du vet, om kattmänniskorna var ju sårade när jag pratade om hundar och inte katter. Men jag hade en poäng med hundar också, för jag ser att hundägare pratar alltid med andra hundägare. Och nu har jag ju själv skaffat en liten cocker spaniel. Nu vet jag precis vad de menar. Man får väldigt mycket kontakt med andra.
Men jag tänker det du säger om ensamhet är ju, alltså jag möter ju det så mycket. För ofta också, det är väldigt många personer med funktionsnedsättning som också upplever sig ensamma. Fler än i någon annan målgrupp då.
Ja, jag tror det.
Och jag tror att det, ja, oj, alltså det är så berörande.
Ja.
För den känslan som man upplever är ju så otroligt svår.
Ja.
Och svår tror jag att beskriva också. Ja. Och den uppkommer på olika ställen. Och så precis som du säger också, att det kan ju vara fast man är i ett sammanhang.
Ja.
Alltså vi andra upplever att det är ett sammanhang.
Ja.
Men man fortfarande känner sig ensam.
Ja, utanför, annorlunda.
Ja.
Och jag kan förstå det. Jag är ju dyslektiker.
Mm.
Och hade det funnits diagnoser hade jag haft ADHD och sånt också. Men på min tid så hette det, han är ordblind och har myror i rumpan.
Ja, just det.
Och, så jag gick i OBS-klass.
Mm.
Och jag brukar ofta, jag är väldigt ödmjuk för att jag sitter här med det nu. För att, alltså det var ju bara tillfälligheter. Jag hade ju hamnat i gängen idag. För jag var inte idrotts och jag tillhörde inte de snygga och jag tillhörde inte de kloka. Och då vänder det till de tuffa.
Mm.
Ja, hur kommer man in i de tuffas gäng genom att vara tuff?
Mm.
Göra dumheter.
Få bekräftelse på det.
Exakt. Mm. Och då, och det var tufft gjort. Och det var liksom...
Mm.
Och det var bara vuxna som brydde sig. Och det är också något jag pratar mycket om. Vad går gränsen mellan att bry sig och lägga sig i?
Ja. Väldigt fint.
Den vill jag diskutera mycket, mycket mer än med fler människor. Och så, men jag vill inte lägga mig i. Nej, du bryr dig inte.
Nej.
Jo, jag bryr mig. Nej, det gör du inte. Om jag vill inte lägga mig i, du bryr dig inte. Om det är inte att lägga sig i, var går gränsen?
Mm.
Vill du väl? Ja, men gå ahead då.
Mm.
Alltså jag sitter här för att det fanns vuxna som sa, det här skulle Leif aldrig acceptera. När jag körde full på moped och så småningom körde jag full på motorcykel.
Mm.
Och jag kommer ihåg särskilt det tillfälle, du kom ut en man, liksom, jag stannade och pratade med två tjejer. Då kom han ut bara, tog nyckeln. Jag blev ju vansinnig, det har inte du med att göra, det skulle skita. Där hade Leif aldrig accepterat.
Nej.
Nu ställer du den i min trädgård.
Mm.
Och så går du hem.
Mm.
Jag blir berörd bara att prata om det.
Men alltså bry sig om.
Ja, det är att bry sig.
Det
gör jag också.
Mm. Mm.
Och det är liksom... fler behöver bry sig mer.
Mm. Mm.
För det är tystnaden som är farlig.
Mm.
Andra världskriget, tystnaden. Trump, tystnaden är farlig.
Mm. Mm.
När den stora massan tystnar av rädsla. Det är farligt. Då ger du makt åt den som gapar.
Då brukar vi prata om det, att då håller man med. Man tolkar tystnaden som att man håller med.
Det här är farliga mekanismer.
Mm.
Och de behöver vi prata mycket om. Så att bry sig om, att lägga sig i att bry sig om. När det görs av kärlek. Sen kan man så här, välja att förstå.
Mm.
Så vet ni vad jag menar.
Mm. Jo, men det handlar ju också om det här med att bara tala om att jag finns här, jag kan lyssna på dig, jag ser att det är så här, vill du berätta någonting?
Ja.
Att också liksom ändå erbjuda det.
Ja.
Sen kan personen
Och det är samma när det gäller människor med funktionsvariationer. Att jag menar, många vill ju klara sig själva.
Mm.
Men ska man då lägga sig eller ska man låta dem stå där liksom, för en tröskel som är för hög?
Mm.
Ja, det enklaste är bara fråga.
Ja.
Vill du ha hjälp?
Mm.
Och då ibland säger de, nej, jag fixar det.
Mm.
Kan någon?
Mm.
Men fråga.
Mm. Det där är jättebra, för jag har en gäst som heter Vilma som jag haft vid två tillfällen också. En ung tjej som sitter i rullstol och har en CP-skada, och hon pratar jättemycket om bemötande. Hon är otroligt duktig på att beskriva hur bemötande sker på olika sätt. Och då säger hon också så här, fråga om jag vill hjälpa.
Ja.
Jag vill inte alltid ha hjälp. Du kan inte komma och ta dig friheten och hjälpa mig.
Bara göra det. Nej, det är att det går
men jag kan ibland behöva hjälp, så frågar du. Eller så säger jag till om jag behöver också då. Men att liksom det är att bry sig, tänker jag.
Ja.
Att också ställa en fråga och lyssna på svaret.
Ja. Får jag hjälpa dig?
Mm.
Tack, när jag klarar mig själv. Ja, absolut.
Mm.
Liksom, så det är så enkelt.
Mm. Det är att bry sig och inte lägga sig i.
Nej.
Nej. Mm.
Så att lägga sig i det och gå fram och börja hala och dra i en människa eller liksom hennes hjälpmedel utan att fråga.
Mm.
Så att ensamhet var den andra faktorn.
Ja.
Den tredje faktorn, det är faktiskt utveckling.
Ja.
Ja, min tredje bok heter ju Du lever så länge du lär.
Ja, jag älskar det. Jag älskar det uttrycket. Det var faktiskt det första jag... Det var för några år sedan. Så att jag har haft det ibland på mina föreläsningar och har skrivit det från dig. Ja.
Folk säger att man lär så länge man lever. Mm. Men det gör man faktiskt inte.
Nej.
Utan det är tvärtom. Du lever så länge du lär.
Mm.
Och det är ju det här att... Så Torbjörn fick mig och varje dag ställa... Tacksamhet att jag vaknar.
Mm.
Sen... vad ska jag, ställ in gärna på lärande.
Mm.
Vad ska jag få lära mig idag?
Mm.
Det är min andra tanke. Vad ska jag få lära mig idag? Det är så jag vaknar. Det är därför jag liksom sitter här.
Ja.
Intressant, och som jag sa till dig, för jag googlade bara snabbt innan jag svarade. Jag googlade jag bara så att du var en liksom vettig människa som inte riskerar mitt varumärke.
Ja.
Och då såg jag att du jobbade med teckenspråk och olika hjälpmedel. Så jag tänkte ju liksom att ja, men det, hon skulle ju faktiskt kunna vara liksom stum.
Ja.
Men jag tar inte reda på det, jag åker dit.
Ja.
Och det kan hända att jag hamnar i en tecken situation där vi ska använda någon form av hjälpmedel för att kommunicera. Intressant, spännande, lärorikt.
Det var liksom, det ju inte riktigt
nej.
Så, men det kunde,
nej, men det kunde vara det.
Ja,
och, alltså jag är verkligen, det gör mig nyfiken. Då är ju inte då, så, då säger ju inte jag liksom, oj, 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 det här kan bli jobbigt. Utan då säger jag, det här kan bli lärorikt, det här kan bli jätteintressant. Och det är det ändå.
Ja.
Men, alltså att, ja, men att gå in i livets... Alltså det, jag säger att konsekvenserna av alla handlingar kan bara vara en av två. Antingen lyckas du med det du förutsätter dig. Mm. Eller också lär du dig något.
Ja.
Vad är problemet?
Ja.
Båda är bra.
Ja.
Antingen lyckas jag. Mm. Eller också lär jag mig något.
Fint. Det ska jag verkligen ha med mig när jag tänker att jag tycker att jag hamnar i utmaningar. Wow, här var jag lärde mig.
Ja. Ja. Ja, det är bara det.
Ja. Eller wow, det gick så bra.
Ja, jag lyckades. Eller jag lärde mig det här. Nästa gång ska jag göra så här istället. Mm. Intressant, bra.
Mm.
För det var också det Torbjörn sa. Att vakna varje dag, morgon med och ställ frågan. Vad ska jag få lära mig idag?
Mm.
Och sen sa han, vid 5-6-7 tiden varje kväll ska du ställa dig frågan. Vad har jag lärt mig idag?
Mm.
För om du inte reflekterar över ditt lärande. Alltså reflektion är kunskapens urmoder.
Jag älskar det.
Ja. För skola, lärare, elev, böcker, skrivkonsten, det är ett väldigt, inte ens mätbart i ett liksom tidsperspektiv på hur länge människan har funnits, utan vi lärde av och med varandra med verkligheten som pedagogiskt verktyg, och vi reflekterade. Vi satt runt lägerelden, berättade vad vi hade hittat på jakten och vakten, när vi samlade nötter och rötter, eller när vi var hemma, passade barn och gjorde garn, eller vad vi gjorde. Och så berättade vi det runt lägerelden. Och sen flyttade vi från lägerelden in vid matbordet.
Mm.
Men vi har alltid haft berättandet. Och där uppstår ett lärande. Ett reflektivt lärande. Men det har vi slutat med. Vi har slutat reflektera. Och det uppmanar jag alla jag jobbar med och alla andra. Liksom att varje dag ställa sig frågan, vad har jag lärt mig idag?
Mm.
För lyssna noga nu, ni som inte har lyssnat på mig förut. Om du inte gör det, så är din hjärna så fascinerande att den kommer att lagra allt den tror sig har nytta av. Det innebär att om du inte reflekterar över det du lär dig, så kommer hjärnan att lära sig en massa saker som du inte vet att den lär sig.
Mm.
Risken är då att du tror att du bara vet det du vet att du vet. Och då kommer du aldrig få reda på hur mycket du vet men inte vet att du vet.
Och den,
ja, och den är själva fundamentet för impostorsyndrom, bluffsyndromet. Jag är inte så duktig som de tror, när ska de komma på mig? Jo, du är så duktig som de tror. Men du är mycket duktigare än du själv tror.
Mm.
För du har så mycket kunskaper i din hjärna. Och det är det min femte bok handlar om. Våga veckla ut dig och frigör din omedvetna kapacitet.
Mm.
För det är det handlar om, att våga veckla ut sig, att våga vara sitt sanna jag, att våga vara prövande, lärande och levande.
Fint, otroligt bra.
Ja, enkelt och grundlogiskt.
Ja, verkligen.
Alldeles så många krånglar till alldeles för mycket, alldeles för ofta, alldeles i onödan. Det här är en typisk sån sak.
Mm.
Fundera bara på vad du har lärt dig idag, varje dag. Så vi kommer du känna utveckling.
Jag har precis startat en annan podd också med en kvinna som heter Susanne Pettersson.
Ja, ja.
Hon föreläser mycket också.
Jajamensan, nu känner jag mycket väl till.
Ja, du gör det.
Hon är jätteduktig.
Ja, hon och jag har startat en podd tillsammans som heter Maria och Susanne provtänker. För det är också lite av det här att vi provtänker tillsammans, och det är en form av reflekterande.
Ja, prövande lärande.
Ja, att vi är i det. Och jag tycker det är så intressant att också, för det handlar ju om också att visa sig sårbar. Att liksom, jag funderar på det här, vad tänker du kring det? Och så får jag tillbaka och så lär jag mig i reflektionen, precis som du säger.
Ja.
Ja, intressant.
Ja.
Men du, jag måste också lyfta det här som vi lyfte lite innan. Du tyckte att det var spännande när jag berättade vad jag jobbar med då.
Ja.
Att också jobba med andra kommunikationssätt än talat språk. Vilket vi alla egentligen använder hela tiden.
Ja.
Men att också att få den omedvetna kommunikationen medveten pratar jag ju mycket om. Alltså kring att bli medveten om sitt kroppsspråk och bli medveten kring sin mimik och vilka signaler jag sänder ut och alla de här sakerna. Och då sa du att du tror att det kommer bli ännu mer och viktigare.
Ja, Ja, det kommer att vara framtidens absolut viktigaste kompetens.
Ah.
Fast jag opponerar där då. Ah. Och säger att nej, du ska inte vara medveten om vad du sänder.
Nej.
Jag säger så här. Min andra bok, nu pratar jag mycket böcker. Det låter som jag ska sälja böcker där. Men, men min andra bok heter Du läcker vad du tänker.
Ah.
Mm. Och en av framtidens viktigaste färdigheter och förmågor är att våga vara helt autentisk.
Mm, mm.
Folk säger ju nämligen då att nu är det viktigt att du tänker på vad du säger. Och då säger jag nej.
Ja, ah, så menar du. Mm. Ah,
nu är det viktigt att tänka på vad du säger. Det är ju det som gör så många osäkra.
Ja, ah,
mm.
Det håller jag helt med dig.
Yes. Du ska inte alls tänka på vad du säger.
Nej.
Du ska tänka på vad du tänker.
Mm.
Sen ska du säga vad du tänker.
Ja. Mm.
Ah. Ja. För annars känner jag att du ljuger i någon mening. Du är politiskt korrekt som politikerna ofta är.
Mm.
De har politiskt skrivna tal, ofta skrivna av någon annan. Det händer inget i mig.
Nej.
Mm. I en framtida AI-värld kommer människor ha perfekta budskap.
Ja.
Det är bara be ChatGPT eller Gemini eller
det
någon annan plattform.
Ja,
kommer att producera en perfekt tal för dig. Mm. Ett perfekt föreläsning. Ett perfekt säg. Det är bara den plockar ihop det från mina böcker och från allt annat som finns på nätet.
Mm.
Mm. Och så kommer en perfekt setup.
Mm.
Folk kommer att vara perfekta. Därför är paradoxen att i den perfekta världen kommer det imperfekta att vara mycket mer attraktivt. Vilket attraherar mig för jag är imperfekt.
Mm. Mm.
Och jag uppmanar alla att våga vara imperfekta.
Mm.
För perfekta AI-bilder, du tänder inte på dem. Det du tänder på ett äkta ansikte.
Mm, mm.
Mm. Det är det som jag är så ledsen för alla flickor som försöker se ut på samma sätt. Genom att alldeles för tidigt i livet. Jag tänker ju att även för en 70-åring är det för tidigt.
Mm.
Men att fördärva sitt utseende. Tappa sin mimik. Du tappar dina mikrosignaler för att ha sprutat in botox eller läppar.
Ja.
Barn, bebisar kan inte läsa sina mammor för att de går omkring liksom helt uppsvällda. Och stela i ansiktet för de liksom vill inte vara rynka. Och de är 35 år gamla. Men skärp dig. Var lycklig. Jag är 68 år. Jag är lycklig över att vara 68. Mamma blev 30. Pappa 46. Pio 55. Carina liksom 65. Jag är 68. Var lycklig över privilegiet att få lov att åldras. Och att få vara imperfekt.
Ja, verkligen. Verkligen.
Och det är det som kommer att attrahera. Jag ser ju redan nu kollegor liksom som lägger ut bilder på LinkedIn och så på sig själva AI-modererade bilder.
Ja.
Men och då,
men
för mig då går du
så
bort.
Är det. Ja, det är sant. Mm.
Liksom,
men jag, det jag tänker egentligen är för att inte försvara mig i det då, men det är ändå att det du gör nu är ju att medvetandegöra detta.
Ja.
Och det menar jag med att man gör det omedvetna som man har, att man medvetandegör det, att ja, men jag tar ett medvetet val i att vara mig själv, i att vara autentisk eller vad det nu
det är.
Liksom, så.
Sen kan jag kan välja att förstå vad du säger, för jag kan också säga jag kan också det här. Liksom. Vi vet alltså, när du läser neuropsykologi idag så vet vi att ler du så mår du efter en stund bättre. Alltså man kan starta igång en inre process. Alltså le och säga något tråkigt, alltså det är svårt, det blir motsägelse.
Ja, det är väldigt...
Själva leendet går, alltså
det gör det.
Det fysiska påverkar också det psykiska. När jag ler mår jag bättre. Och så kommer det äkta leendet igång. För när man forskar på det här så är det någon som har sagt, jag är ingen källa på det, vill jag markera. Men jag har läst någonstans att det finns 37 flin och ett leende.
Ja, det var
ja, för att alla muskler runt ögonen är autonoma. Försök att le med ögonen. Testa. Det går inte.
Nej, det går inte. Nej.
Utan, du
får hålla här då.
Ja, nej, det går inte. Du kan inte le med ögonen. Utan det måste komma inifrån. Det blir autonomt. Du kan inte styra liksom, de autonoma musklerna. Sen när du ler så kanske du blir glad och då kommer ögonen med.
Då glittrar de med. Yes. Liksom, så.
Men annars, det går inte att fejka. Så säger man, fake it till you make it. Ja, se det som en startmotor brukar jag säga. Fake it. Tänk att du kör startmotorn. Men du kan inte köra till jobbet på startmotorn. Batteriet tar slut, startmotorn går sönder. Försök att starta. Ibland går det inte att starta.
Nej,
men inte fake it till you make it. Utan fake it och så liksom try to make it. If you don't make it, liksom, make a day anyway. Liksom då gör vi det ändå. Alla dagar är inte liksom skrattdagar och solskensdagar för någon av oss.
Nej.
Acceptera det då.
Mm, mm. Acceptans är ju också ett otroligt intressant ord och fenomen, ska jag säga då.
Ja.
Jag tycker att det är jätteviktigt. Jag pratar jättemycket om det med acceptans.
Ja.
På olika sätt, för att jag tror att det är mycket missförstånd också. Man pratar om kommunikation, handlar ju om acceptans som inte finns där.
Ja. Ja, och för att man tycker liksom, det kan jag också tycka, mamma dog 30 år gammal, pappa 46, han som sen blev min pappa Pio, han tog sitt liv för 15 år sedan.
Mm.
Det är en upplevelse jag som var fruktansvärt jobbig, för det, jag tyckte det var så onödigt. Och Carina dör i en olycka, också fruktansvärt onödigt, men en olycka är en olycka på ett annat sätt än en människa som väljer att ta sitt liv. Man är ju väldigt, väldigt sjuk när man gör det, allt det där har jag läst på, men och det kan låta liksom väldigt utmanande, men jag delar din uppfattning i det här liksom, att nu har det hänt.
Mm.
Det är liksom ingen idé att hålla på och vara Don Quixote och slåss mot väderkvarnar, utan nu har det hänt.
Mm.
Hur gör jag det bästa? Du kan inte påverka det som händer, men du kan liksom välja din reaktion på det som händer.
Mm.
Nu har det hänt, acceptera det.
Mm.
Gör det bästa av det.
Mm.
Mm. Sorry.
Och det är absolut, färdig. Jag säger inte att det är lätt, men jag tror ju på att det leder framåt.
Helt nödvändigt.
Apropå utveckling.
Helt nödvändigt. Helt nödvändigt.
Mm.
Det är det som många människor inte gör. De har krampaktigt fast i något som var, som inte finns.
Mm.
Och vi behöver hjälpa dem att bryta loss fingrarna och få dem att släppa taget och gå vidare.
Mm.
Jag har en ny kvinna, jag har ett fantastiskt liv idag. Med en liten valp hemma och liksom det är två valpar. Jag får villkorslös kärlek liksom igen. Livet har kommit tillbaka.
Mm.
Så att jag släppte taget. Det är ju inte så att jag har glömt Carina.
Nej.
Och allt fantastiskt hon har gett mig.
Nej.
Tvärtom.
Mm.
Men jag har gått vidare.
Mm. Fint.
Ja, det är härligt.
Mm. Du, alltså jag känner att jag skulle kunna sitta här och prata väldigt, väldigt länge med dig.
Ja, det är ömsesidigt.
Roligt. Och jag tog ju ett snabbt initiativ då, igår faktiskt.
Ja.
Jag har ändå funderat på det en stund. Men till att bjuda in dig, för jag känner att jag inspireras av dig. Och är ännu nyfiken på, och den här vården och podden heter ju Maria inspireras av då, så att de gästerna bjuder in inspireras jag. Men vad inspireras du av, Christer?
Sådana här möten till exempel.
Mm.
Den här typen av samtal.
Mm.
Jag vill ju alltid ha dem helt oförberedda.
Ja.
Jag har ju ingen manus när jag föreläser. Jag har ingen PowerPoint. Jag vill ju liksom leva livet hudlöst. Så att jag inspireras oerhört mycket av sådana här samtal. Men det som kanske inspirerar mig mest av allt.
Mm.
Det är den återkopplingen jag får från människor för vilka jag har fått betyda något. När du säger till mig att du har inspirerats av mig och relaterat till tankar och idéer jag har kommunicerat, då blir ju hela mitt liv meningsfullt.
Mm.
För annars kan man ju tänka, liksom, ja, men vad gör du? Ja, jag bara pratar.
Ja.
Det, liksom, ja. Det var därför jag skrev min första bok. Det var liksom, vad gör pappa när han pratar?
Ja.
Liksom, min svåger, han var snickare, han byggde hus.
Ja.
Det har jag byggt, vad ska mina barn säga?
Ja.
Där har pappa pratat. Vad sa han?
Ja.
Det var något med sunt förnuft.
Ja.
Det var faktiskt orsaken till att jag skrev min första bok. Jag måste ju lämna något efter mig.
Mm.
Ett behov vi människor har.
Mm.
Sen har jag ju barn och så vidare, men även då liksom. Så att jag är väldigt inspirerad av feedback.
Mm.
Just behovet att få känna mig behövd.
Mm.
Och jag tror att det har att göra med min uppväxt och liksom det här anknytningsproblematiken som uppstår. Och så här fyraåring vars mamma dör och så vidare. Jag har ju läst på och gått i de terapironderna. Men just behovet att få känna mig behövd. Det är därför jag också säger, folk frågar, jag är 68. Jag är liksom, men varför, hur orkar du liksom kajka runt på vägarna fortfarande? Du behöver ju inte jobba. Nej, jag gör inte. Jag älskar det.
Aha.
Och jag tror mycket är det här behovet att jag blir tom när jag inte får känna mig behövd. Ja, men kan du inte känna dig trygg i ditt inre jag? Jo, det gör jag när jag är ledig. Och på helgerna och så.
Ja.
Men jag behöver den växlingen mellan arbete och ledighet.
Ja.
Jag är mästare på att göra ingenting.
Mm.
Men jag älskar också att göra mycket.
Ja.
Och det livet är ju ofta paradoxer.
Ja, verkligen. Om man vill komma i kontakt med dig så finns du i sociala medier.
Ja, det gör jag. Christer Olsson, bara sök mig. Och jag, annars så är mejlet christer1christerolsson.se. Jag svarar på alla mejl. Mm. Inte direkt kanske, för det hinner jag inte alltid. Men jag är på flyg eller tåg eller uppgiftsfärjan. Men jag svarar på alla mejl. christer1christerolsson.se. Med Christer med CH och vanlig Olsson.
Och den hemsida har du också.
Ja, som är christerolsson.se bara.
Just det.
Ja. En hemsida. Mm. Där finns alla uppgifter och poddar, och där kommer jag lägga upp våran podd och så vidare.
Fint.
Så där hittar man dem.
Men du, stort och varmt tack till det här spontana samtalet.
Ja, men det var härligt. Ja. Jättehärligt. Och tack till dig som lyssnar och tittar. Utan dig så är det här ganska inspirerande och trevligt, men att vi gör det i poddform meningslöst om inte du fanns som lyssnare. Mm.
Jag säger precis som Christer att det är ju eran och din respons som gör att jag fortsätter. Jag brukar prata om det, att jag fortsätter att ha de här samtalen, för jag får så fin respons från dig som tittar och lyssnar.
Ja.
Så jättefint. Tack till dig också. Ja.
Härligt. Tack. Tack, tack.
Vilket fint samtal med Christer. Det finns många saker som jag kan ta med mig. En av dem är att fler behöver bry sig. Och i ett samhälle som allt mer hårdnar så tänker jag att det är så viktigt att vi är fler som visar att vi bryr oss om varandra. Och jag älskar också när vi pratar om reflektionens betydelse. Jag tror så mycket på att vi ska reflektera för att lära oss mer om oss själva och i relation till vår omgivning. Nästa vecka så kommer ett nytt avsnitt med en ny gäst. Jag blir glad om du prenumererar på mina kanaler och vill hjälpa till att sprida det här avsnittet så att fler kan få ta del av Christers kloka tankar. Ha en fin vecka, så ses vi snart igen.